Så underbart. Mer av dig, Jesus. Det längtar jag efter. Och jag tror att de flesta här längtar efter det. Vi har det gemensamt. Agnes, hon skrev en bön. Jag vet inte var hon sitter. Hon skrev en bön i veckobrevet. Och den bönen löd så här enkelt. Gud, forma mig. Den bönen, den fångar tonen i Jakobs brev. Och jag vill att den ska fånga tonen i min predikan idag. Vi ska utgå ifrån en text ifrån andra kapitlet i Jakobs brev. Kapitel 14, eller vers 14-26. Men hela brevet kommer att vara med på ett sätt. Men vi ber en bön. Herre, vi älskar dig. Du som har älskat oss först. Du som är trofast i din kärlek till oss. Som aldrig rubbas. Som står fast. Hur allting skakar omkring oss eller i oss. Så står du där fast i din kärlek till oss. Vi tackar dig för det. Och just nu ber vi dig, helige ande. Eller vi öppnar oss för dig, helige ande. Kom och forma oss, Herre. Amen. Då läser vi texten. Den kommer upp på väggen, men har du Bibeln med så får du gärna slå upp. Det är från Jakobs brev, det andra kapitlet, och vers 14 till vers 26. Jag vet inte, ibland har man ju såna här varningar när det är filmer med lite otäckt innehåll. Men det är ju inget otäckt innehåll på det sättet. Men en liten varning, det är ju starka ord. Men när jag har läst och när jag bläddrat i Jakobsbrevet känner jag, gode Gud, vi behöver Jakobsbrevet. Kanske har vi puttat undan det lite grann. Men nu är det här och nu ska vi läsa. Mina bröder eller mina syskon. Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varma och ät er mätta. Men ingen ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger, Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Amen. Ja, ni kan ju tänka, när jag satte mig och skulle jobba på den här texten, så tänkte jag, nej men, det här kommer de ju aldrig att orka att jag går igenom. Det kommer ju aldrig gå. Jag tänkte, gode Gud, hur många sidor blir det? Va? Man vill ju ta allt. Men vi ska gå igenom. Och vi ska gå igenom ett verssjok för verssjok. Och jag ska försöka sammanfatta. Jag gör lite pauser också. Men håll i nu då. Så ni är med hela vägen och inte somnar. Det vill jag jättegärna. Ja, det var med bra blick där, Ulrika. Såg den där. Först läser vi ifrån vers 14 till 17. Och då kan vi ta upp den på väggen där. Mina syskon, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät i mätta, men inte gör dem, eller inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Vad hjälper det någon som säger sig ha tro men saknar gärningar? Det är det som Jakob lyfter fram här. Vad gör det för skillnad? Han har redan i detta kapitlet, i andra kapitlet, tagit upp att diskriminering till exempel mellan fattiga och rika, det är en synd. Vi kan inte göra en sån diskriminering. Han har också lyft att barmhärtighet med de nödställda, de som har det svårt, är det som behövs i våra liv. Med tanke på domen. Så har han sagt i kapitel 2 tidigare. Så nu visar Jakob, kan man säga, på tomheten i ett uttalande som görs här i texten. När det inte uttrycks något i handling. Det är en tomhet, säger Jakob. Det är någonting som fattas. Jakob menar att det är avgörande med tron och dess verkan, att tron får ett uttryck. Gå i frid och klä er varmt och ät i mätta, men att inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Han är tydlig i sin beskrivning och sina bilder. Det finns ju paralleller här. Det finns en parallell i Matteus, om någon vill slå upp det, 7 och 21. Där Jesus säger så här. Då bläddrar jag lite så innan fler hakar på. 7 och 21. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske fars vilja. Det finns fler ställen. Och jag vill läsa det också. Ett ifrån Gamla testamentet, Jesajas 58 och vers 6 till 10. Och där är ju resultatet av att tron får ett uttryck i handling så ljuvligt, så lyssna. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Vi kan ta den på väggen om du har den. Det har du kanske inte. Ja, det behöver du inte. Det är bättre att ni lyssnar. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band. Släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar peka finger och tala onda ord, om du delar med dig av vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd, då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens sken. Det finns kopplingar mellan tro och handling, och det får direkt konsekvenser i hur vi mår och vad som händer. Det blir ett ljus i våra liv. I judisk fromhet var det självklar plikt att hjälpa den som är nödställd. Både landsmän och främlingar. Och jag tänker att den är hos oss också. Faktiskt en självklar plikt att hjälpa den som har det svårt. En tro som inte får uttryck i handlingar eller på något sätt i vad jag gör saknar liv, påstår Jakob, och förmår därför inte rädda den som talar. Man är livlös. Och lyssna nu. Det är man ju. Men det betyder inte att det är gärningarna som sådana som räddar oss. Gärningarna visar bara att tron är djupt förankrad i mig och i min person. Paus. Får ni andas lite? Känns det okej? Okay? Bra, bra Viktor. Nästa omgång. Vers 18 till 20. Går vi vidare. Så skriver Jakob. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Även de onda andrarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Vi kanske har en tendens att dela in tro och gärningar i två delar. Jakob vill sammanföra dem. Det är inte två delar. Det är två saker som hör ihop och som hänger ihop med varandra. Det är en odelbar helhet i den tro som räddar. Det är budskapet från Jakob. De två sakerna hänger ihop som ett. Och han kritiserar starkt den som försöker isolera tro och gärningar ifrån varandra. Och han motiverar det så här. Vem kan visa en tro eller att tron verkligen existerar i ens liv utan handlingar? Han menar, det går inte. Det måste finnas praktiska konsekvenser i mitt liv. Men det går tvärtom, säger han. Att har du gärningarna, då kan du peka på en tro. Det går på det hållet. Och han menar att tilliten till Gud alltid påverkar agerandet hos den som tror. Och detta har jag tänkt på mycket. Och jag har tänkt på min egen tillit. Och hur stark är den, Bengt? Vågar jag lita på det Gud vill göra i mig och gå på det och låta det forma mig? Tron är en invävd del av hela ens liv. Allting som du och jag lever i och gör. Inte bara i kyrkan. Inte bara i verksamheterna. Utan överallt där vi finns. Så. En människas gärningar visar om tilliten till Gud är verksam i henne. Gärningarna kan inte ersätta tron, utan mer avslöja hur en människas tro faktiskt ser ut. Jag vet att det finns massor med frågor, ni kan inte ställa dem. Men jag hoppas lite att ni hör tonen. Man skulle kunna säga så här, han tar ju upp att onda andarna tror och de till och med bävar. Bävar vi? Jag vet inte. Men han menar där att en avskalad faktatro, de onda andarna har en faktatro. De vet att Jesus Kristus är Messias, den levande Gudens son, har all makt i världen. Det är en faktatro, men den faktatron kan inte i sig själv rädda. Hos de onda andarna så skapar den faktatron. Är ni med mig? Jag vet att det är. Lias hjälper er lite att hålla huvudet uppe. Det är bra, Lias. En faktatro, liksom man har en tro. Det här har jag min kunskap på i. Den skapar hos de onda andarna bara fruktan och rädsla. För de vet att de blir dömda i den faktatron. Men den blir inte till den här befriande tilliten. Wow. Jag får vara i denna store guden och i hans sanning. Och jag får låta mig formas av honom. Jag uppfattar det i texten här som att faktiskt Jakob ropar till oss. Med de här orden. Vill du inte inse tanklösa människa? Det är ju jättestarka ord. Och han vill få oss att inse tro och liv hör ihop. Och det är något underbart hoppfullt i det. Det är att wow, det kan hända saker i mitt liv genom Guds nåd och kraft. Jag kan formas hela tiden till att bli mer och mer följa Guds vilja och inte min egen. En människas gärningar visar om tilliten till Gud är verksam i henne. Och i hennes liv. Paus. Det var de verserna. Får vi andas lite igen. Då går vi till de sista verserna. Och det är vers 21 till 26. Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död så är tron utan gärningar död. Det fortsätter i rätt tuffa ordalag. Men detta är ljuvliga ord. Vi är fortfarande på det här området att exemplet med Abraham och även Rahab, men jag går mest in på Abraham. Det vill Jakob vill visa, som jag sagt, handlingar hör ihop med tro och i det här fallet också ett rättfärdigt liv som det uttrycks. Och Jakob visar på hur Abrahams tro samverkade med hans gärningar. Hans tro och rättfärdighet, den här meningen vill jag ni lyssna då på. Hans tro och rättfärdighet uppfylldes när han bar fram sin son Isak. Alltså ängeln som kom och stoppade Abraham tog liksom, nej, liksom stoppade Abraham. Ängeln säger till honom i första Mosebok 22 och 12 så här: nu vet jag. Vad är det han vet? Att Abraham litar fullständigt på Gud. Hans tro är fullständig på Gud. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens undantagit mig, din enda son. Abraham litade på Gud. Och hur tänker Jakob när han vänder på detta som Paulus har på ett annat sätt? Jag kan inte gå in på alla detaljerna där, men lite bara, hur tänker Jakob om Abraham? Jo, han tänker så här. Att det här Abraham trodde och räknade som rättfärdig, står det. Och så tänker man kanske ibland att det bara hör ihop med just det tillfället som han fick löftet. Men Jakob säger, det är inte bara det tillfället när han fick löftet det handlar om. Utan det handlar om hela Abrahams vandring med Gud. Hans liv med Gud. Ja, han fick löftet och redan där står det att tron räknade honom som rättfärdig. Men hela Abrahams liv handlade hans vandring med Gud. Så tron på Guds löfte tog sin början där i första Mosebok 15. Men sen visade Abraham det genom sitt liv. Och man vet ju med Abraham att det blev ju, alltså han prövade så hårt. Gång på gång på gång, jättehårt. Och Isak var det ju den jobbigaste, absolut värsta prövning som Abraham hamnade i. Men han höll fast vid tron. Han fortsatte att lita på Gud, på att hans godhet håller, och han räknades därigenom som rättfärdig. I rätt relation med Gud. Paus. Nu vet jag inte hur länge jag har hållit på. En del somnar säkert. 35. Jag har hållit på i 25 minuter snart. Så jag kanske inte ska gå in på de här olika lite delarna med Paulus. Ni får komma och fråga mig efteråt. Jag vill sammanfatta istället. Så här. Jakob vänder sig emot den tro som enbart tror till namnet och inte får några konsekvenser i livet. Det är tanken som räknas ibland, säger vi. Jag vet att vi har det som uttryck. Men det är inte bara tanken som räknas. Jag tänker på dig, kan vi säga. Men det är viktigt att det också får ett uttryck i konkreta konsekvenser i livet. Och jag tänker att kanske har vi i västvärlden och den lutherska delen av världen med tron alena och Martin Luther som tyckte att Jakobs brev var en halmapistel och han knappt tyckte att den skulle få finnas med. Men nu gör ju det. Det finns med i Guds ord. Det är inte Martin Luther vi grunden följer utan det är Guds ord. Kanske har det fått oss att ramla över och tänker jag, men jag tror, jag bekänner i kyrkan och så är det klart. Det är ju tråkigt att tänka så. Nej, Gud vill forma som Agnes hade i bönen. Gud, forma mig så jag blir mer lik dig och får din kraft att följa dig. Det är det som det handlar om. Så vi behöver egentligen våga, det sista jag säger nu, vi behöver våga att ställa den frågan till oss själva. Hur ser våra handlingar ut? Vi behöver inte vara rädda för att ställa den. Man kan tänka, åh hjälp, jag gör väl ingenting. Det gör inget. Våga tänk det, för Jesus vill vara med oss i det. Han puttar inte bort oss för det. Vad säger våra attityder och våra relationer till varandra i mina handlingar? Vad är det i våra verksamheter som vad visar vem vi litar på och vem vi tror på? Vad får det för uttryck när jag är ledare i olika grupper? Om det är så att våra gärningar, mina gärningar avslöjar att jag är mer intresserad av mig själv och min bekvämlighet än Kristus och den värld som han älskar. Det kanske är så. Vad gör jag då? Och då visar Jakob, då ska du bli ödmjuk inför honom som älskar så starkt och som inte du och jag kan. Då ska vi bekänna vår synd, säger Jakob. Och så ska vi be. Herre, ge mig vishet. Ge mig handlingarna. Låt hela mitt liv få fyllas av de konsekvenserna. På den vägen vill Gud ge nåd och nytt sätt att handla i tron. Amen. Jag ber en bön. Herre, nu vet du precis vad som händer i oss och vad vi tänker. Tack för att du är barmhärtig. Det läser vi också i Jakobs brev. Barmhärtigheten överträffar domen. Vi behöver inte vara rädda för att se oss själva. Du vill att vi ska se oss själva. Och så vill du att något ska växa, Herre. Och det ber vi om. Låt någonting växa i oss, Herre. Som vi vet att vi inte själva fixar. Vi har det inte bara i oss. Men din ande och din kärlek och din nåd och förlåtelse, kraften från korset, låt den forma i oss så det bara får växa en tillit till dig och en trygghet i dig och en tro att också jag med Herrens hjälp kan få växa i handling. Amen.